Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f- So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Adam Svanell. Välkommen hit.
Tack, tack.
Du är en återkommande gäst i Arkivsamtal. Du är, säger du, journalist fortfarande?
Ja, absolut.
Journalist och författare.
Mm.
Du har nyligen släppt din debutroman, kan man säga det?
Absolut, det får man jättegärna säga.
Du har ju släppt böcker innan, men det kanske inte var romaner.
Nej, men precis.
Och det är det vi ska prata om idag. Vildsvinet, som din debutroman heter.
Mm.
Jag läste klart den ganska nyligen och tyckte den var jättebra.
Ja, vad kul.
Mm. Jag var på releasefesten, då hade jag bara läst kanske 60 sidor eller något sånt. Men jag skrev redan till idag att jag... Jag kände mig avundsjuk för att jag vill också kunna skriva så bra.
Ja, det var en väldigt fin komplimang tycker jag. Mm. En av de bästa komplimanger jag fått för boken tror jag. För att, nej, men det kändes så uppriktigt.
Ja.
Det är mycket folk säger, åh ja, men den var jättespännande och så. Och
mm.
Du vet man inte om de bara är artiga, men det kändes liksom
nej.
Mer for real.
Ja, jo, det är också lite pinsamt ibland när jag känner att man är avundsjuk. Det är, det är ju ingen vacker känsla.
Nej.
Apropå det, så det är ju en av känslorna som skildras i boken är ju svartsjuka.
Ja.
Som inte heller är en speciellt vacker känsla.
Nej, det vore synd att säga, tycker jag.
Men jag tänker att vi kanske ska behöva någon liten dryck innan vi liksom sätter igång med det här samtalet på allvar.
Vilken trevlig idé.
Mm. Då har det blivit dags för det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Välj drycken. Och här kommer alternativen. Fanta Zero. Det finns både den gamla Fanta Zero som är lite mörkare i färgen och lite mustigare i smaken. Och den nya Fanta Zero. Ny etikett, blekare färg, tunnare smak. Och av den anledningen så finns det också Zingo Zero. Mm. Jag tänkte att det är en utmanare då. Som, ifall den är godare än den nya Fanta Zero. De har gjort en liksom, inte uppdatering, kan vara nerdatering eller vad man ska säga. Då kommer jag gå över till den. Sen finns det folköl, 3-5 år. Det finns massa olika sorters sprit och den underkategorin öppnas ifall du väljer sprit då. Sen finns det champagne, det finns tesorten Milky Oolong, det finns pulverkaffe, det finns häxblandningen, det vill säga alla drycker som fanns i min kyl innan genomgick en så kallad corporate rebranding, och för tråkmånsar och nejsära, vatten.
Mm. Champagne, alltså den... Då måste du öppna en hel flaska då? Om jag
det är en ganska liten flaska.
Ah, okay.
Alltså den är champagne, problemet med det, trots att jag har en Pultex
Om du vet vad det är. Så man kan försluta champagneflaskan igen. Så är det inte riktigt samma sak att dricka en öppnad flaska champagne. Och jag tycker det är alltid för mycket att dricka en hel flaska även om man är två pers.
Ja.
Man blir så jävla packad på det liksom. Men en sån, om dela på en liten flaska, det kan vara rätt lagom.
Ja,
men vill du fira din bokrelease en gång till? Så.
Ja, men varför inte?
Ja. Jag har en massa stand-up-gig inbokade framöver. Bland annat i Stockholm, men även i Malmö, Lund, Borlänge, Växjö, Kalmar och Uppsala. Biljetter och mer info hittar ni på gardenforce.com. Då är vi strax tillbaks med drycken champagne. Känd från det omåttligt populära inslaget Välj drycken. Häng med! Då är vi tillbaks med dryckerna, eller drycken kanske man ska säga. Det är äkta champagne av märket Beaumont del Creyère. Du sa att du var något av ett fan av champagne.
Ja, nej, men jag som man i 40-årsåldern börjat med olika snobbiga vanor med åren. Jag tycker just att champagne just riktigt, alltså
att det är äkta champagne och
att det är väldigt, kan vara otroligt gott.
Ja, det
väldigt
är
gott till ost till exempel.
Ja.
Det är ju någon sån gammal, man var uppvuxen med, eller uppvuxen, det var inte några barn, men liksom var yngre att man fick lära sig att man skulle dricka rött vin till ost.
Mm.
Men det är ju mycket godare med champagne.
Ja, ja men det blir jag sugen på, nu blir jag sugen på ost också.
Mm.
Kanske en, vad har du för favoritost då?
Alltså jag gillar ju väldigt mycket sån här väldigt sorry att jag host, väldigt hårda ostar, alltså nästan åt parmesanhållet och så typ sån här, jag vet inte exakt vad de brukar heta, men det finns ju typ sån här skotska ostar som är liksom helt orangea i färgen och
just
så det tycker jag är väldigt gott.
Mm.
Men också förbläst för just det här, det finns ju det här franska som bara finns i Götgatsbacken.
En fransk,
som heter Androé, som är en sån fransk ostbutik.
Mm,
som,
den har inte varit på faktiskt.
Ja, de har väldigt goda ostar. Då har de ibland en sån här, också sån här Briat Savarin. Det är ju som liksom en lyx, superlyxig bri.
Absolut. Jag,
det är
jag
väldigt
var,
gott,
det, Briat Savarin var min favoritost tills jag upptäckte Delice de Bourgogne.
Ja, är, men det skulle jag också, det är extremt, men de är ju rätt lika.
De, lika, fast Delice de Bourgogne är strået vassare.
Jag hörde att Delice de Bourgogne är drottning Silvias favoritost.
Det är faktiskt Brillat Savarin.
Är det sant?
Ja, för jag testade Brillat Savarin i en ostbutik. Mm-hmm. Och sen så höll jag på att sätta den i halsen när jag fick höra att det var drottning Silvias favoritost.
Okej, okay. Då har jag bland
annat. Men sen upptäckte jag Delice de Bourgogne och och gillade den ännu mer. Och då tyckte jag var rätt skönt, för jag tyckte det kändes lite smutsigt.
Samma...
Jag vill inte ha samma favoritost som Silvia. Jag vet inte, det är något som gör mig äcklad av det.
Jaha, okej. Okay, ja. Silvia är väl lite härlig ändå. Ja, jag vet inte.
Jag har svårt för Silvia.
Vad det var det? Ja, okej. Okay.
Faktiskt, jag har svårt för kungen också.
Mm.
Men jag vet inte, jag alltid, alltid stört mig på dem. Jag vet inte varför. Och sen gillar jag också Santa Gyr, den krämiga grönmöglosten. Mm. Det är väl mina topp två. Men jag gillar också den hårda parmesanliknande osten. Mm. Detta om
jag ska bara med välj osten.
Ja, det kanske blir
lite jobbigt att ha hemma väldigt många ostar.
Det känns som det passar inte riktigt bra till ett poddsamtal att äta ost.
Nej.
Som dryck. Dryck hörs inte så mycket.
Nej,
på det,
nej, det är sant.
Men din bok. Kanske vill du berätta lite om den då innan vi börjar prata om den?
Ja, alltså du vill ha som en his pitch på storyn typ.
Ja, liksom tidigare när man nämnde den så sa du att den handlar om lite allt möjligt.
Just det. Ja, men jag tror att det är mest för att jag också att jag nu har jag vant mig lite när den har kommit ut och folk faktiskt har läst den, men jag kände innan den kom ut så kände jag om jag skulle beskriva vad den handlade om så tyckte jag det lät så platt.
Mm.
Alltså så är det ju ofta, det är ju som om man läser på på Wikipedia en sån plot summary, ja, så det låter det alltid liksom banalt.
Fast jag tycker ofta det låter kul, alltså man läser sån här hisspitchat i filmer. Då tycker jag nästan alla.
Just det, men då är de ofta så till, då är de så tillspetsade och välskrivna, eller så, ja, skrivet på ett sätt så ska låta väldigt.
Ja, men även alltså det var så här en galen vetenskapsman förvandlar sin dotters pojkvän till en orm.
Ja.
Det är filmen HSS Hiss eller sånt. Hiss. Liksom, det är hisspitchen till den. Men nej, man blir ändå sugen på seden.
Ja, jo.
Men jag har ju rekommenderat din bok till ganska många. Och då frågar de så, vad handlar den om?
Ja, vad säger du då?
Då säger jag så här. Det handlar om en kille som hans bästa vän har tagit livet av sig.
Ja.
Och sen på begravningen så träffar han en tjej då som är, han känner inte henne inne, men hon är också en ny kompis till den här kompisen som har begått självmord. Och de inleder en romans och han killen, han är liksom en ganska, han är inte lika utåtagerande som tjejen. Hon är så här en ganska dekadent konstnärstyp. Och han, killen, blev väldigt svartsjuk efter ett tag. Och resten får ni läsa om i boken.
Ja, men det låter bra.
Mm. Jag höll inte riktigt med om att den handlar om allt möjligt. Det fanns ändå ganska inte, mycket tydliga teman.
Det finns några olika tydliga teman, absolut.
Och den här, ja, det är ju ett relationsdrama i mångt och mycket.
Absolut, det är det. Fast samtidigt så tänker jag nog ändå att det är mer, alltså ja, under delar av skrivandet så hade jag en skrivcoach, kan man säga, som är författaren Monica Fagerholm, som är en superbra finlandssvensk författare.
Ja.
Som jag liksom hade, hon läste regelbundet och coachade mig liksom under delar av skrivandet. Och då menar jag att hon sa det också när vi skrev, eller någon gång boken skulle heta, att hon tyckte, ja, men att den ska heta någonting som syftar på huvudkaraktären, för det är ändå en bok om honom mer än en bok om den här relationen. För han, det är ändå väldigt mycket, det är en jagberättare, väldigt mycket porträtt av honom liksom. Så hamnar han i den här relationen, men det är liksom inte en berättelse om de två lika mycket eller så, utan det är ju alltid inifrån hans huvud liksom, på något sätt liksom.
Jo, den är ju berättad ur hans perspektiv, vilket känns ganska logiskt. Eller det är väl inte helt ovanligt att en bok berättar ur en persons perspektiv.
Nej, absolut.
Men just det, Vildsvinet heter boken. Och det, vill du berätta lite vad det syftar på?
Ja, alltså det är helt enkelt så att han huvudkaraktären drömmer regelbundet att han är ett vildsvin.
Mm.
Och där är det faktiskt, kan jag ju bjussa lite behind the scenes. Så var det så att jag tror att jag överhuvudtaget har ju som skribent kanske, alltså jag kommer från journalistiken och kulturjournalistiken där man ofta driver en tes och försöker vara lite så här väldigt tydlig och dra hem sin poäng.
Ja.
Så känner jag att jag i del av skrivande kanske var för mycket så här att jag, nu ska det här ska bero på det här och hänga ihop och så där. Och då känner jag att det blev lite blodfattigt på något sätt. Så i slutet av redigeringen har jag i vissa fall jobbat med att ta bort liksom förklaringar till saker för att det ska bli mer öppet för tolkning. Och då var det faktiskt att det fanns i hans backstory så att han hade kallats för vildsvin när han var yngre, när han blev mobbad och sånt. Och så, det var liksom, så återkom detta på något sätt.
Okay,
men då så tyckte jag att det var intressantare att bara ta bort det, och så fick man själv som, man själv som läsare tolka det här lite mer.
Jo, det är ju rätt svårt att inte försöka göra en tolkning att det handlar om liksom hans juriska drifter och att han kände sig ful eller sådär. Mm. Men hade du någon tydlig tanke om vad det skulle symbolisera liksom?
Inte så jättetydlig egentligen. Jag tänker just att så här, om man har för tydlig idé med något så blir det kanske liksom övertydligt lätt. Men det finns ju en slags om jag nu också mer så spoilar sånt som inte sägs rakt ut, men jag har lekt lite med, alltså det finns ju en grej i boken att han allmänt så tycker han ju typ han känner inte igen sig i andra män. Nej. Och han tycker typ att det är skrämmande med män i grupp och så.
Mm.
Och så tycker han ju också att det är obehagligt med djur. Mm. För att de liksom, man kan inte prata med dem och de går inte resonera, de är hotfulla tycker han så. Så att det är nästan som att män och djur är samma sak i hans ögon på något sätt. Och då har jag liksom lekt med sådana detaljer som ingen överhuvudtaget har lagt märke till. Är att alla de andra karaktärerna, de manliga karaktärerna, heter ju olika djur.
Ja, det här
faktiskt att de heter typ så Torbjörn och om de heter något så här utländskt namn eller så är det något som betyder ett djur på något annat. Mm. Eller så heter någon älg i efternamn eller så här.
Ah.
Så bara sån grej som jag tyckte var lite rolig då. Ja. Jag tänkte som att han ser alla andra män som djur i sitt huvud på något sätt. Då. Och sen så börjar han själv förvandlas till ett djur också på något sätt.
Okej, okay, ja.
Ungefär så jag tänkt.
Men, jag tänkte väl det. Jo, men det, jag har lite också... Den här klassiska frågan om hur mycket är huvudkaraktären baserad på dig själv? Har du fått svara på den mycket? Det känns som den mest typiska frågan när någon intervjuar någon om en bok eller så.
Ja, den frågan har jag fått i typ alla intervjuer jag gjort, tror jag. Men det är ju inte, det är ju både och, både inte alls och alltså det, jag tror att när man skriver sin första roman så är det nog ganska naturligt att man inte så här börjar med, de flesta är nog inte så, nu om jag är en 40-årig man i Stockholm så kanske man inte skriver om så här en 12-årig flicka i Ouagadougou.
Finns Ouagadougou?
Ja, jag vet inte ens om det uttalas riktigt så, men det minns jag från när jag var barn så och vi läste Katten Gustav, så var det något skämt om Ouagadougou, att det var så här, han typ satt, den här hunden han bråkade med, typ han satt honom i ett paket och så skrev han typ till Ouagadougou. Det heter nog mer kanske, ja, jag vet inte. Jag tror det ligger i Burkina Faso. Men det var som jag och min bror, när vi var små så sa vi alltid, skämtade vi alltid mycket om Ouagadougou.
Okej, ja.
Men i alla fall, så att det är klart att, att både huvudkaraktären och i princip även de andra karaktärerna, ska jag säga, har väl liksom drag av sånt som finns hos mig själv, tycker jag. Men i grund och botten så tycker jag att han är ganska olik mig ändå. Alltså, jag är ändå ganska socialt trygg, särskilt nu i den här åldern. Och liksom har ganska lätt för mig ibland, föra mig bland andra människor och sådär. Mm. Alltså, han är ju otroligt hämmad och tillbaka så nervös och osäker liksom, den här huvudet.
Och du har inte haft någon period när du var så liksom, innan du blev...
Nej, inte... Ja, jo, men mer än vad jag är nu. Men det är väl också kanske att man... Alltså, jag tror att... mycket av det jag har skrivit kan väl vara så att det finns någon liten del av en själv som känner sådär eller har upplevt någonting. Och så kan man tänka sig, ja, men tänk om det var... Tänk om det skulle vara... Alltså, man förstår upp det, liksom. Så man tror karaktären är ju då att han är liksom nästan en incel sådär, att han liksom inte har haft någon relation och aldrig knappt legat med någon fast han är 31 och så. Mm. Och så var det ju inte för mig, men det var ju ändå så att jag var en sån som, det dröjde ganska länge innan jag hade någon relation, jag kände mig lite sådär. Så då är det liksom som att man kan utgå från hur kändes det och sen man tänker såhär, och om det skulle eskalerat och fortsatt, hur skulle det bli då? Mm. Och så har jag väl jobbat ganska mycket överlag, att jag har såhär utgått från från något som något sånt korn av något som man har själv känt eller upplevt och sen försökt liksom skruva upp det.
Eftersom jag också är så här, känner ju det och har känt det rätt länge, så blir det lite att man försöker lägga lite pussel i huvudet, så här, vem är det här baserat på?
Okay.
Så, och jag förstår ju att, att du inte har baserat allt på specifika, men jag liksom ser ändå liksom framför mig, okej, det här måste vara mer eller mindre baserat på den personen,
ja,
det här
måste vara
mer eller mindre baserat på den.
Ja, nej, men jag har nog snarare tänkt så här kanske, för det där med att skapa, kan vi prata mer om det, skapa romanfigurer eller karaktärer överlag. Mm. Det är ju ganska svårt, tycker jag. Eller det är något jag har fått jobba ganska mycket med och få det bra, tycker jag.
För det är ju ganska lätt om man bara utgår från någon man känner.
Ja, det är klart, alltså, om man bara gör det. Men det kanske jag inte heller ville riktigt. Nej. Men jag tror att i början av skrivandet så tänkte jag nog mycket så här på personer, ofta som att de bara kanske en blandning av två olika kändisar.
Jo, det är ju ganska vanligt att man också...
Ja, eller en blandning av tre olika. Så här. Men den här personen är som en blandning av Simon och... P.O. Mjörmark, eller vem skulle du ta någon annan? Nej, men hittar bara på. Men någon man känner, liksom. Men sen mot efterhand så börjar jag känna att det där ibland blir det motsägelsefullt. Ja, men i den där situationen skrev jag ju som att han var Simon, och i den där ser jag som att han var P.O. Mjörmark då, och då blir det P.O. Mjörmark, alltså en kompis till mig som Simon också vet om det. Det var bara därför jag drog till med det. Men och då kände jag, då kanske inte hängde ihop alla gånger liksom. Så jag, liksom, ju längre jag har hållit på, jag har försökt jobba mer och mer att de ska bli så här riktiga personer mer, och har gjort så här mindmaps typ. Det här, det är sådana det är sånt som jag läst mig till i någon bok då, att man ska ha mycket mer kunskap än vad som framgår liksom. Att man skriver in med sånt. Ja, men hur är den här personens relation med sin familj, och vad kommer den från för klassbakgrund och såna grejer. Så man själv vet det. Sen kanske inte det framgår för läsaren då, men bara för att det ska bli mer sammanhållet.
Ja. Jo, men så där kan man också ta en genväg då, om man bara baserar det på en person. Absolut, som man vet jättemycket om. Och då har man ju en backstory färdig.
Jag tror att jag var kanske lite för inte tillräckligt skamlös riktigt för att göra det heller. Det skulle bli så, vad ska den tycka? Och sådär.
Men det här liksom temat med svartsjuka och sådär, har du upplevt mycket det i ditt privatliv?
Inte jättemycket, och jag skulle säga att numera så är jag inte alls svartsjuk.
Nej.
Men jag tror att det var bara, alltså när man började med starten så var det väl så att jag ville skriva någon sån här närstudie av en relation. Typ. Mm. Jag gillar den genren liksom mycket.
Ja, du nämnde, det var någon bok som du nämnde som du gillade, som du var lite inspirerad av.
Ja, det var Maken, tror jag.
Maken, ja.
Av Gun-Britt Sundström.
Just det, ja, den måste jag läsa någon gång.
Ja, den tycker jag är skitbra. Den är verkligen just handlar om några som är ihop i ganska många år. Och så handlar det just om hur dynamiken mellan dem skiftar. Ena taget vill han mer, och sen vill hon mer. Och sen så har de öppen relation, och då känns det så här. Och det är mycket så här hur det är liksom, dynamiken skiftar hela tiden mellan dem. Och då ville jag skriva något liknande, men samtidigt så hade jag väl kanske inte liksom självförtroende nog att skriva något sånt som inte hade en tydlig konflikt.
Nej.
Utan jag tänkte så här, men ska jag få runt det här, så måste det finnas en så här ett tydligt problem eller konflikt som driver på. Och då tyckte jag liksom svartsjuka var det som var klart intressantast av allting som jag själv upplevt. Så här, att man verkligen... Alltså jag skriver ju i boken om ordet svartsjuka. Jag tycker det är typ ganska träffande ord. Så det är liksom som att det känns nästan som att när en sjukdom intar en, att man blir helt så personligt förändrad. Typ, eller så. Och att det är verkligen något mörkt som bara intar en. Typ, så att man nästan efteråt kan känna sig som efter en så här fylla eller rus. Vad var det som hände? Typ, eller så, där, liksom. Så då tycker jag väl bara att det var... av allt jag kunde föreställa mig utifrån egna erfarenheter, var det klart det mest intressanta spåret.
Liksom. Men det gick aldrig så långt. Du har aldrig gått så långt i din svartsjuka som... Vad heter nu huvudkaraktären i boken?
Gustav. Ja, nej.
Var det också... Var det efter katten Gustav då? Att det skulle vara ett djurnamn? Och,
nej.
Jag tänkte att som du uppenbarligen har läst katten Gustav.
Nej, men faktum är att... det är inte så mycket tanke bakom de namnen på huvudkaraktärerna, tror jag. Det var nog lite feeling. Men faktum
heter
var...
tjejen nu? En...
Julia heter
Julia,
hon.
Ja.
Jag vet inte riktigt, men...
Du kommer inte ihåg varför du valde
Jo, men just Gustav minns jag. Då var det faktiskt att han i den här Maken, han heter faktiskt Gustav.
Ah,
jag tycker att de påminner lite om... Eller i alla fall när jag började skriva så tyckte jag att de påminner lite om varandra.
Okay,
jag tyckte att det var en... liksom blinkning bildning, som bara jag skulle känna till att de här hette likadant. Så det var nog därifrån. Men sen så tyckte jag väl också att kanske Gustav, att det var något lite...
Är det med F eller? Nej, det är med V. V.
Så det är nu ska jag inte vara liksom taskig mot folk som heter Gustav. Och han hade ju dessutom en redaktör sen som var jättebra som hette Gustav, som jobbar med boken.
Men det är ett fult namn.
Alltså det är någonting med att det egentligen är så väldigt klassiskt, och ett kungarnamn och så. Ändå så tycker jag att det låter lite töntigt också. Alltså jag vet inte, Gustav, jag vet inte, det låter som så lite... Ja, jag vet inte, jag tyckte på något sätt att han var liksom lite mesig och lite så, tyckte jag att han skulle inte heta något sånt där väldigt grabbigt som Malle eller...
Malle?
Ja, men det är sånt. Det hette killarna i klassen när jag växte upp. Martin och kallas för Malle.
Ja, det
var något, eller så. Det Danne.
Men, okay.
Men jag tänkte att Gustav. Ja, nej, det tyckte passade på något sätt. Men...
Ja, det är roligt nu när man tänker på det. Hur, för jag kommer ihåg när jag träffade dig på releasefesten.
då var du lite nervös inför bemötandet av boken. Recensioner och så vidare.
Just det.
Jag har inte hängt med så mycket. Eller jag har sett lite länkar, liksom mest rubriker då. Det verkar ju vara väldigt positivt.
Ja, nej men det tycker jag. Alltså det är ju klart att det är liksom en hård... Och det var därför jag var nervös. För jag kände att litteraturkritik, särskilt av skönlitteratur, det känns som en... Ja, det känns inte som den är så insmickrande överlag. Och det känns också som att det är en viss typ av litteratur som brukar bli hyllad och som är kanske inte exakt det...
Är det inte det? Ja. Är det inte den typen av litteratur du skriver jo, som ändå blir mest hyllad?
Jo, men på sätt och vis...
Det är inte spänningsromaner.
Nej, eller... Jo, men alltså på ett ytligt plan, absolut. Men jag bara menar att det kanske inte är just här... En journalist som har skrivit en lite uppskruvad och dramatiskt, utan jag tänker att ofta kanske de skulle vilja något som är ännu mer lågmält och lite i deras tycke förfinat och så man ser till vad som är. Men jag var lite kände att det var en tufft område att ge sig in på att bli recenserad för en roman.
Jo, absolut.
Men överlag tycker jag att det har gått väldigt bra. Jag har inte fått någon sågning och sådär, utan de har ju varit överlag positiva recensioner. Sen har det varit flera som varit så här: jag tycker om boken, men jag tycker inte slutet håller, eller sådär. Men överlag så har ju boken blivit väldigt liksom tagen på allvar och väl mottagen, och många positiva grejer som har skrivits om den, även om de har haft en del, vissa invändningar också en del. Och några, i alla fall två recensioner har ju varit väldigt, väldigt positiva.
Vilka var det?
Alltså dels var det en som var i Expressen, som var ju, där det var lite motsägelsefullt, för den Det var också att hon just tyckte att slutet lite sabbade boken. Typ. Hon tyckte inte det var bra.
Alltså jag minns inte exakt hur den slutar nu. Men jo, det kommer jag ihåg.
Jag tror inte de menar slutet som sista sidan. Utan liksom
jag
slutet
tänker
sista,
på sista sidan.
Hon menar kanske med sista 20 sidorna.
Just
eller så,
det,
men,
alltså den men, lite när allting sätts på sin spets.
Ja, precis, exakt. Men i övrigt så skrev hon ju att den var liksom storartad och sådär.
Det är stora ord.
Ja, och det var ju Helena Granström heter hon, som är ju en liksom bra och jättebra författare också. Mm. Så att det var ju kul. Och sen i Kulturnytt, alltså i radion då, så var det en recension också som var bara rakt igenom bara positiv. Liksom, helt utan invändningar, som var väldigt...
Det var någon rubrik där så här, flickvännen glöms bort.
Ja, det var den mest negativa recensionen. Okay. Det var Martina Montelius, som du vet om hon är.
Nej,
Kristina Lunds dotter.
Jaha.
I GP. Det är alltid GP som är mest negativ.
Är det?
Ja, men det var den mest negativa. Men det var inte heller någon sågning. Men hon tyckte...
På vilket sätt menar de? Alltså hon tyckte att...
Hon tyckte inte man fick veta tillräckligt mycket hur Julia karaktären reagerar på allt som händer. Och att hon var lite för passiv typ.
Ja, den är ju inte ur hennes perspektiv.
Nej.
Har du har förlaget gett några antydningar om hur den har sålt?
Ja, alltså det är så låga siffror med såna här böcker. Men ja, alltså en månad då, härom veckan då, när den hade gått en månad sedan den har kommit ut, så hade den sålt 2100.
Ja, men det är ju, alltså... Det
är alltså jag var väldigt positivt överraskad.
Jag är från serievärlden, så då 2100 på kort tid, det är jättemycket.
Ja, nej, men jag var överraskad också. Alltså, jag trodde att jag vet ju många romaner säljer 500 liksom. Så att det var ju absolut positivt. Men det var låter så lite när jag kommer från att man gör poddar som så här, nu har vi 500 000 lyssningar. Och sen är det så här, nu har vi 2000 ex på boken.
Ja, om den hade varit gratis och du kunde ladda ner den i mobilen, så kanske det hade varit fler lyssningar. Men det är lite orättvist på det sättet att när man är i bokform så blir det. Men jag hoppas att det brukar ju vara arkivsamtaleffekten.
Ja, brukar
bumpa upp siffrorna.
Ja. Nej, det var ju faktiskt roligt. Det var ju en god kväll-effekt. Så att den blev rekommenderad i god kväll.
Okej, okay, ja.
Och då märkte man
att... Det är en läsande publik. Ja. God kväll-publik. Jag ska ta lite mer champagne.
Och då märkte man ju, för att den finns ju som ljudbok då också. Och då märkte man att...
Inte ställ den på så att den trillar.
Då märkte man att veckan efter det så ökade antalet liksom betyg, folk som hade betygsatt den på Storytel ganska kraftigt. Men så att det sjönk betyget också. Okay. Då kom det sådana, innan var det folk som var så, åh, jättebra bok, och så hette de ju kanske så här Frida och Niklas, de som hade recenserat. Men nu var det typ så Ann-Louise, flummig bok, förstod ingenting. Eller liksom ja, Marie eller Monica som tyckte ja, det var inget för min generation det här.
Mm. Men det var, så du var inte med igår kväll?
Nej, nej, det var någon som sitter och tipsar om böcker. Mm. Så okay, att då märkte man att målgruppen för god kväll kanske inte var inte rätt för boken. Kanske.
Nej, men ändå recensenten på god kväll verkar jag ha gillat den.
Ja, jo. Absolut.
Mm, det tog rätt lång tid för att skriva boken. Det har vi nog varit inne på förr.
Ja, ja, det har vi.
Men, alltså för, men det var ju också det att jag blev ju också så här fan så här alltså imponerad då, och då som sagt avundsjuk när jag sa det här så här bra verkar vara jävligt svårt att skriva, tycker jag. Men jag funderar på det, är det det liksom att sitta och putsa på formuleringarna och sådär, är det det som tagit lång tid, eller vad är det som har tagit så lång tid?
Ja, en bra fråga. Alltså delvis så har jag ju gjort det jättemycket såklart, att putsa på allting. Givet igenom det ganska många gånger, så det är klart, det har du väl också. Ja, vad är det som har, alltså det är väl också att, jo men dels så är det väl så att jag har skrivit det väldigt, jag vill att liksom varenda i en roman, så då tycker jag att liksom det ska inte finnas några så här här är 10 halvdöda sidor som bara är med för få plantera information, utan man vill ju att liksom varenda kapitel ska vara liksom väldigt underhållande eller laddat eller
något vässat och strukit
jättemycket liksom. Och sen så handlar det mycket om att jag inte heller kunde skriva skönlitteratur. Utan det har varit mycket trial and error liksom, att jag tror.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous 2-year contracts, they said, "What the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass?" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Till exempel så... Ja, men jag har haft olika sådana grepp som jag har testat. Ja, men det här, vad det nu kan vara, liksom att han, olika stilgrepp eller så som jag fått för mig. Och alltså, ju, apropå perspektivet så minns jag, det var ju länge sedan nu, men i början så skrev jag den först i alltså tredje person.
Mm. Han gick in i en
Ja, precis. Och sen någon kom jag fram till det här och så skrev jag om alltihop då i
jag-form.
Ja, och det fick ju, gjorde ju jättestora förändringar med ja, med allting liksom, skulle skrivas på det sättet.
Och sen de så flesta böcker, olika... alltså de flesta romaner, är inte de skrivna i jag-form? Jag tycker det...
Nej, jag skulle säga att det är vanligare med tredje person.
Ja, det kanske det är. Ja. Jag vet inte, det kanske är den typen av litteratur jag läser, ja, där det är vanligare med jag-form. Förutom biografier då.
Det är också när jag blev typ fått negativ kritik tidigare på manuset eller blivit frustrerad, så är det just att folk har varit så... Ja, det är svårt med jag-form. Du bemästrar det inte riktigt, typ lite så.
Okay, ja.
Men och sen så har jag ju Så det är mycket sådana grejer jag liksom experimenterat fram och tillbaka med. Och sen så, som det här jag pratar om med karaktärerna, det menar jag verkligen att jag känner att jag i början av skrivandet var, tänkte mindre, alltså det var, jag såg det ändå liksom en bisak typ sådär. Att jag var lite så här, kom på någon kul situation så här, ah, den här situationen vore kul att skriva in i boken. Eller till och med att man typ såg någonting på tunnelbanan som hände något, ah, det här ska jag skriva in i boken och sådär. Och kanske liksom var mer fokuserad på så här, hur blir det roligast eller bäst i den här situationen som jag tänker med det. Och sen placerar ut det, och då får den säga det och den det, lite sådär liksom. Men sen mot slutet så har jag blivit insett ju mer och mer liksom efterhand hur viktigt, att det viktiga är, alltså det är ännu viktigare att man tror på att de här karaktärerna just skulle göra så liksom. Så att det är ganska många scener som har gått tillbaka och skrivit om liksom kanske nyanserna i hur de pratar. Alltså först kanske jag bara skrev en rolig dialog, och sen kunde det kanske vara till och med så att jag hade för många karaktärer i början, så strök jag någon och bara, ja men den där scenen, ja men då får den här säga det istället och lite sådär. Men så här, på slutet så var jag mycket mer så här, ah, nej men så skulle ju inte Ari göra, och då har jag skrivit om det och så, alltså mycket mer att jag försökt.
Vad är Ari för djur?
Ja, det kommer jag inte ihåg nu faktiskt. Alltså det var ju när jag hittade på den här idén så satt jag bara googlade på olika namn och vad de betydde, så jag kommer inte ens riktigt ihåg nu vilket djur det är. Ja, nej men du vet, sådana grejer. Och sen så har jag också bara för att illustrera hur mycket onödigt arbete som lagts ner, så hade jag ju från början så där att han, huvudkaraktären, jobbade som arkitekt. Men sen ju längre in jag kom, ju mer jag började jobba med vissa olika teman som återkom, så tyckte jag så här, vad tråkigt att han har ett jobb som inte har någon koppling till berättelsen i övrigt. Och då så kom jag på att han skulle jobba med PR. För att det handlar ju mycket om så här sanning och lögn och förställning och manipulation och just lite sådana teman. Och dessutom så handlar det ju en del om sömnlöshet, att han inte kan vara, liksom, sova på nätterna, och han drömmer saker, och han också liksom, hans tjej pratar i sömnen, och han, alltså det är mycket som utspelar sig i någon sån gränsland mellan vakenhet och sömn liksom. Så då hade jag liksom en idé att han jobbade som på PR-byrå. Och sen så fick han i uppdrag att lansera en som en energidryck, fast som var för sömn istället.
Just det.
Detta nämns bara kort nu. Men, så då hade jag en hel sidohandling som handlade om det.
Som alltså var liksom, hans lanseringskampanj.
Ja, men det handlade mycket om, alltså det var ju en lång, de skulle lansera den här produkten då, och då så gjorde det att han läste på massa om sömn och så. Så då handlade det massa om det, om sömn och så. Och sen så blev det massa problem då, att den här produkten blev liksom skandaliserad i typ Kalla fakta eller något sånt, för att den inte fungerade, och så var han tvungen att krishantera. Alltså det fanns en hel story om detta liksom.
Som du skrev klart.
Och då hade jag en idé, jag tror till och med att jag pratade om den här idén i podden här någon gång. För att jag just hade läst då av en intervju med hon som gjorde Skam, den norska tv-serien. Och att hon pratade om att hon tänkte att det var olika genrer i olika delar av serien.
Det här var så länge sedan på att hon där.
När det handlar om den här karaktären så är det mer som en sitcom. Och sen är det mer drama när det handlar om den här karaktären.
Just
och
det.
Och det tyckte jag var jätteintressant. Och så tänkte jag, men så är det ju många Woody Allen-filmer, eller vissa i alla fall. Att det finns typ en handling som är så här väldigt allvarlig. Och sen finns det så en subplot med Woody Allen själv som är mer så här comic relief. Så då tänkte jag liksom, i min bok skulle det vara lite samma då. Så den här handlingen om jobbet var mycket mer humor. Men sen så tyckte för många som läste att den liksom vattnade ur det andra lite på något sätt. Allvaret liksom, att det späddes ut när det kom en massa annat emellan liksom. Så till slut så, när jag fick boken antagen då, så enades vi då, jag och förlaget, om att bara stryka hela den delen. Det tror jag gjorde boken mycket bättre. Det är en klassisk grej, man ska ge skrivtips om det någon skriver själv. Ofta när man stryker så är det som att det som är kvar blir bättre och bättre. Ibland skymmer det som är dåligt det som är bra på något sätt.
Så är det ofta i humor också, när man kör stand-up och sånt, får man tipset om att stryka ord, att man ska liksom komma så snabbt som möjligt till punchlinen och skratta. Det är roliga på så få ord som möjligt. Då blir det tajtare liksom. Men så är det väl i den mesta form av kultur och underhållning, att så här, ju mer dödkött det finns, desto tråkigare blir det.
Ja.
Men jag tänkte på dels humor. För det brukar vara rätt viktigt för dig liksom i livet. Eller ja. Viktigt och viktigt. Men du skämtar mycket och är en ganska komisk karaktär. Men, nej, men så här, du verkar ju liksom gilla humor och sådär. Ja. Skämtar mycket. Men jag funderar på det, om liksom du försökte få in mycket humor i den här boken. Det svarade ju lite på att du hade en sån subplot som du strök som var humoristisk. Men, och det fanns väl några komiska inslag. Det fanns ju en del humor i den ändå. Liksom, men hur mycket tänkte du på humor?
Jag tycker att det finns ganska mycket humor i för att vara en sån här bok av det här slaget.
Liksom. Jo, men det är ju liksom en ganska subtil humor. Alltså lite tragikomiskt som när han... ska köpa frukost åt sin flickvän och hon har sovit över första gången och han är något av en overachiever och vill köpa in massa olika saker att välja på. Alltså det är liksom
det är
lite så här, alltså så här, då är det nästan så här, är det här ens trovärdigt att någon gör så, förmodligen, men det känns som att det är lite av komisk effekt det finns
där. Absolut, det är ju, och det finns, jag tycker att det är ju ganska renodlad humor, tycker jag, i vissa scener, som typ när det handlar om att han ska typ ta en dick pic och så tycker han inte att den blir tillräckligt snygg, så han går in i ett rum där det är så bra ljus och medaljongtapeter i bakgrunden och sånt liksom. Det tycker jag liksom är ju verkligen bara med att det ska vara rätt kul.
Ja, men den är ändå ganska maskerad. Alltså så här, jag tror det är många som inte liksom ser humorn i det. Jag kommer ihåg min favoritbok, Tredje scenen från solen, som jag alltid pratar om. Där så kommer jag ihåg att Claes Holmström som skrev den, han sa att en yngre generation kunde se humorn i den boken. Men en äldre generation, många gillade den men tyckte mer det var så skakande reportage om dagens samhälle och unga och sådär. Men att de såg inte humorn i det.
Nej.
Men för där finns också liksom en ganska subtil humor.
Ja.
Det är inte så mycket setup punchline, men vissa grejer, jag tycker mycket av dialogen är väldigt roligt och så också. Och... men så du gick in medvetet liksom ibland för så här, nu ska
jo, det men det vara, tror jag. Alltså, jag tror bara att det kommer naturligt för mig att jag tycker alltid, även i journalistik, så försöker jag ofta få in humor. Alltså, jag tycker att det kommer naturligt. Men jag tror också att det är så anspråksfullt att skriva en roman, tycker jag, att så här, nu hittar jag på det här och det ska vara liksom stora känslor och dramatiskt och så ska folk lägga skitmånga timmar på att sitta och läsa det här liksom. Då känns det också lite så här, men om det i alla fall är lite roligt längs vägen, så känns det också mer, om någon tycker slutändan så här, det höll inte riktigt hela vägen, så ska de inte liksom haft tråkigt under tiden liksom.
Vad var det nu hon svarade på den här dickpicken? För mig, det var ett ganska kul svar. Hon svarade bara något sånt det kanske inte vill gå in på nu.
Nej, men jag vet inte om det var så kul.
Det var bara något sånt att hon svarar.
Jag får skylla mig själv.
Ja, typ, något sånt. Men jag tänkte på det här också med tiden man lägger ner på någonting. Alltså som att för att göra saker bättre. Att när jag tecknade serier så liksom kollade jag på andra serietecknare, till exempel då Chris Ware, och så såg jag liksom hans serie och tänkte, wow, vad han är bra tecknare. Varför har inte jag, alltså liksom, då tänkte jag att det handlade mest om att han hade den här talangen av att teckna så bra. Att han kunde liksom, när jag tecknade en sida så blev det inte lika snyggt, men när han tecknade en sida så blev det mycket snyggare. Men sen så läste jag då en intervjubok med honom, någon monografi eller vad det heter. Och där så var det två grejer jag lärde mig. Dels var det så att han sa så här, han jobbar kanske så här 10-16 timmar om dagen och han la tre arbetsdagar på en sida. Liksom, så här. Två arbetsdagar på skissaren, en arbetsdag på tuschaden. Och sen erkände han också då att han plagierade andra grejer extremt liksom mycket.
Ja.
Att det var så här, liksom någon av de snyggaste omslagen han gjort till liksom Acme Novelty Library, där han sa, ja, men det här är nästan bara att jag har kopierat omslaget till den här cigarrlådan. Ja. Som jag har tecknat av. Liksom. Den finns med i den boken Art of the Cigar Box eller någonting. Och då så tänkte jag så här, tänk om jag skulle testa det och lägga liksom två arbetsdagar på skissan en sida och en arbetsdag på tuffade och sen så liksom börja plagiera med skamlöst andra grejer som jag tyckte var snygga.
Ja.
Så jag testade det. Jag hade inte riktigt tålamodet att lägga så lång tid på varje sida. Men jag la mycket mer, liksom, 3 gånger eller 5 gånger så lång tid som jag lagt tidigare.
Ja.
Och då, jävlar vilket hopp uppåt det blev i kvaliteten. Liksom. Och det här också att skamlöst plagiera andra grejer man tyckte var snyggt.
Ja.
Det var bara så här, oj, jag känner mig inte lika bra som Chris Ware. Han har väl gjort det längre tid också. Kanske har mer medfödd talang. Men det var, men det var så himla slående hur mycket det här att lägga tid och anstränga sig och att inte vara rädd för att härma. Hur som det höjde kvaliteten.
Ja, nej, men absolut. Jag är ju mycket så. Alla de här åren som jag har skrivit boken så har det ju varit så. När jag har läst själv skönlitteratur som har varit bra så har det ofta varit så att jag fastnat för bara en mening eller någon liten detalj någonstans. Och då har jag typ så här fotat av den i mobilen eller någonting. Och sen när man har haft dåligt med inspiration så har jag tagit fram och tittat på de där grejerna.
Mm.
Och då finns det ju massa små grejer som man har lånat lite här och lite där. Och sådär, liksom. Inte så att man ordagrant tar någonting, men att man liksom tar någon tanke eller någonting som man spinner vidare på. Och sådär. Och det har jag aldrig, och så har jag jobbat i mitt skrivande i övrigt även liksom en del. Det har ju aldrig någonsin hänt att någon har varit så här, men vänta du, det där har du ju lånat därifrån. Nej. Eller sådär, utan man för det första kommer inte folk ihåg allt.
Nej.
Men för andra så gör man ju alltid det till sitt eget liksom, att man gör sin egen take på det liksom.
Jo, man blir liksom en produkt av sin egen smak också då, att det är som någon som samplar musik eller något sånt. Man kan höra att det här är en låt producerad av DJ Premier trots att han nästan bara jobbar med samplingar, för att han har den här smaken, så nu lägger han den här loopen och de här trummorna på det här, ja men det här är typiskt honom. Men han har ju bara egentligen bara loopat den någon annans melodier. Nej, så var det för mig, alltså när jag gjorde Död kompis rent teckningsmässigt så var det så här, nästan varje sida så finns det så här, men det här är den här flingförpackningen, det här den här godisförpackningen eller det här är liksom hämtat från det och det. Och det är nästan ingen som har sett någon av dem. Nej. Det är ganska obskyra grejer jag har tecknat av och sådana också då. Men ja, men så är det ju, i musik är det ju ännu vanligare att folk liksom snor melodier och idéer och sånt där.
Mm.
Det finns ju det uttrycket, hur är det? Amatörer lånar proffs själ.
Ja, genier själ tror
jag. Ja, det kanske är det.
Jag vet inte.
Ja, det är väl en sanning med en modifikation. Har du fått blodad tand av att skriva med fler romaner?
Ja, men på sätt och vis har jag väl det.
Mm.
Att det var ju en del av recensionerna, bland annat den som var i Sydsvenskan, var ju väldigt mycket så här, typ jag gillar verkligen boken, och sen var det just, även som Expressen, så tyckte hon också att den tappade det, att hon tyckte slutet var lite sämre än det andra.
Är det många som inte gillar slutet?
Nej, det är lite. Alltså, DN-recensionen var precis tvärtom. Den var så här, ja, jag har lite svårt för boken till början. Men sen hämtar den upp helt på den sista tredjedelen som är elektrisk.
Okej, okay,
ja. Så att det är liksom helt olika läsningar. Men i alla fall, men då var det, så slutade den verkligen så här med ändå. Men en lovande start på Svanells romanskrivande eller något sånt. Siffra, eller ja, något, jag kommer inte ihåg exakt vad det stod. Men liksom, och då känner jag så här, alltså jag känner ju själv att boken har, eller att man, den är inte perfekt, så jag känner ju heller att någon skriver så här, ja, boken kanske inte var helt perfekt, men han kan verkligen skriva. Än att det är så här, ja, den var jättebra, men det var en lyckoträff. Att jag känner att jag har varit genomgående i många texterna, att folk ändå tycker att jag har funkat bra, att jag har skrivit. Och det, då har väl man fått ett visst självförtroende av det. Så här.
Men någon som annars skrev att du skriver kul. Bra, speciellt för vår journalist.
Ja,
som att journalister ska skriva sämre än andra människor.
Fast, ja. Ja, exakt. Nej, men på så sätt, nej, men då kanske det är så att jag har haft lite tvivel då just under arbetsgången, det har tagit så lång tid och så. Mm. Och då har väl det tvivlet liksom tvättats bort nu, det här.
Mm.
Och jag tycker ju på många sätt att det här har varit det roligaste. Jag har skrivit på det så sätt att det är en sån... Ja, men det är ju väldigt roligt där att skapa en värld och att kunna liksom plocka in lite vad som helst i den liksom och sådär.
Mm.
Och att vara inne i huvudet på folk som man inte kan som journalist liksom.
Ja.
Samtidigt så är det väl just så att om man ska vara lite mer tråkig och praktiska grejer så har det ju... eftersom det har tagit så himla lång tid.
Hur lång tid tog det?
Alltså det beror ju på men alltså första grejen jag skrev för 8-9 år sedan liksom.
Mm.
Sen har det varit perioder när jag inte skrivit alls liksom under något år och sådär. Men och sen så är det ju mycket av det här är ju liksom gratisarbete i princip.
Mm.
Alltså när jag har skrivit fackböcker.
Mm.
Då har jag ju kunnat få liksom ett ganska bra förskott så att jag kan typ ta ledigt från jobbet och göra det istället liksom. Mm. Alltså det här är ju väldigt lite pengar i en roman, så då är det nästan mer som att jag har gjort detta liksom ta del av semestern och sånt på sättet så. Och nu har jag ju då nyss fått barn och såna grejer.
Mm.
Och då ligger det inte så, det är inte direkt som att man känner så här, ja men i sommar så tar jag halva semestern på att sitta i en stuga själv och skriva och sådär. Så att av sådana rent praktiska skäl så känns det inte som att det är det första jag kommer kasta mig över och skriva en ny roman. Nu. I så fall bara börja superlångsamt pula med något i liksom en anteckningsbok utan någon konkret plan på att det ska bli något inom...
Och det har du inte gjort redan, eller?
Nej, men absolut inte.
Det finns ju också stipendier att söka, speciellt om man har släppt en roman, alltså en bok då, som av hög kvalitet och som fått bra recensioner, så tror jag det är inte jättesvårt att få arbetsstipendier.
Nej, men så är det. Jag har ju fått en del stipendier faktiskt redan innan underskrivandet och så. Men det är klart, det är också en fråga just om så här, hur mycket kan man vara borta från jobbet? Och nu, men det är inte omöjligt. Alltså jag kommer säkert skriva någon typ av skönlitteratur igen. Men det är inte så att jag är liksom redan igång med en ny.
Det var inte så att du tyckte det var för jobbigt för att liksom göra igen?
Nej, inte på det sättet. Utan tvärtom så tycker jag att det vart... Jag är ju van som journalist att man behöver göra först gör man massa research och sen så ska man ut och intervjua jättemycket folk. Och sen ska man hem och sammanställa det här gigantiska materialet och så ska man skriva och sen ska man stämma av allt man skrivit mot källorna, att det var korrekt. Och så jag tyckte det var en otrolig frihet att bara kunna sätta sig ner och skriva direkt. Alltså när man skrivit skönlitteratur, du kan ju bara sätta igång.
Jo. Jag säger det kanske. Jag jämför det mer nu med liksom, eftersom det tagit så pass lång tid för det. Jag håller på med den här långfilmen nu. Jag håller på att klippa den nu. Men det har tagit så lång tid. Men framförallt var det väl att det var så pass ansträngande med inspelningarna. Alltså planeringen och inspelningarna och sånt där som gjorde att jag inte är sugen på att göra en ny långfilm direkt igen liksom. Eller jag vet inte om jag någonsin kommer orka göra det igen alltså med de här förutsättningarna då, att göra det väldigt låg budget, men i och för sig en roman, men nu liksom klipparbetet är ju, jag har ingen deadline och liksom man behöver inte, det är inte så mycket stress inblandat. Nej. Som liksom nu har man en inspelningsplan här som ska hållas och Men jag förstår då att jag är nog mer sugen på att skriva en roman då än att göra en till långfilm.
Ja, jag förstår. Ja, men jag vet inte hur du är där, men jag är ju också väldigt mycket så att när jag har gjort någonting så är jag ofta sugen på att göra något annat.
Mm.
Alltså jag har ju då tidigare jobbade som redaktör för kulturbilagan på Svenskan och sen då tyckte jag var roligt att gå över till att jobba med reportage mer övergripande. Och sen tyckte jag det var roligare att gå över och jobba med poddokumentärer som jag jobbar med nu. Och sen skrev jag en reportagebok.
Mm.
Och då när jag hade gjort det, då tyckte jag det var roligare att nästa bok var mer så här essayistisk / dagbok och lite och så. När jag gjort det så, då hade jag redan börjat med en roman. Och sen har jag testat att göra dokumentärfilm också. Alltså det är liksom naturligt för mig, tror jag, vilket både en fördel och en en nackdel kanske för, att jag så här, när jag har gjort en grej då är jag ofta sugen på att testa något annat istället för att göra samma sak en gång till.
Jo, jag kan känna igen mig lite grann i alla fall. Skulle du vilja att din bok blev långfilm, Vildsvinet?
Absolut.
Mm. Då har inte ingen har föreslagit det?
Ingen har föreslagit det, nej precis.
Nej, jag tror den hade ändå passat som film.
Ja, men däremot har jag fått höra det tidigare, att mitt sätt att skriva är väldigt... Jag skriver mycket dialog och så.
Mm.
Så att det är ju ganska... Det skulle vara ganska lätt att översätta till film.
Mm.
Jämfört med många andra romaner.
Ja. Det känns som i USA så är de... Det är för att det är en större filmindustri där, men ganska många böcker som släpps där får direkt liksom förslag på optioner på filmmanus och sånt där.
Ja.
Det fick jag till och med när jag släppte Simons 120 dagar i USA. Mm. Men där var det så himla vanligt att de hugger på allting liksom, så att alla andra serieskapare var så här, ja, det där har jag också fått, det blir aldrig någonting.
Nej, jag vet inte mycket jag egentligen får säga om det eller hur det olika, men vi har ju snarare varit i sådana processer med de här poddarna vi har gjort.
Mm.
Men de har ju varit, varit succé liksom. Och det är en annan grej, jag tror liksom, det räcker inte med kanske en roman i några tusen ex för att någon ska vilja göra en film av den, tror jag. Men
det kan också ta lite tid för en roman. Och jag kommer ihåg Mikael Yvesand har varit gäst i den här podden rätt mycket. Han fick ju något av en sleeper hit med sin bok Hang City. Att den släpptes och sen långsamt puttrade den på och blev liksom upp. Den fick nog rätt mycket liksom ord, alltså vad heter det, word of mouth.
Mm.
Vad säger man på svenska? Mun mot mun-metoden är ju någonting annat. Men, ryktesvägen så kändes det som att den växte och blev ganska poppis efter många år. Så sånt kan hända också.
Men så många år har det inte, eller? Kommer inte den här om året?
Alltså jag kommer ihåg, för jag fick den skicka till mig för att han lyssnade på arkivsamtal. Men jag får en del böcker skickade till mig så jag läser inte allting.
Mm.
Men sen kommer jag ihåg att den låg där och sen så efter ett halvår så kanske så här, Ola Söderholm skrev om den och tyckte den var bra. Och sen var det fler som rekommenderade den, så jag sa, men jag kanske ska läsa den. Så jag läste den när jag var i USA för... Och det var kanske två år sedan. Och sen liksom började den liksom efter ett tag vara med i Babel och sådär. Liksom att det var så här, att det tog ändå...
Det kanske bara jag som inte förstod att den var gammal när jag hörde talas om den första gången.
Nej, jag tror det. Alltså, inte jättegammal, men jag tror att den fick sitt... den peakade nog två år efter den har släppts eller sånt där. Skulle jag gissa på.
Mm. Ja, men det är ju ganska ovanligt. De flesta böcker har en väldigt kort livslängd. Att de står på hyllan i 3 månader i butik. Liksom, och sen så...
Men den här, vad heter den boken, 100-åringen var väl också sån att den bara släpptes utan någon speciell marknadsföring. Sen långsamt så blev den en större och större hit. Det vanliga är väl att de säljer lite i början och sen dör det ut. Men jag skulle tycka det skulle vara kul att läsa nya böcker av det. Nu kanske man får vänta i 8 år då till nästa.
Kanske.
Men tålamod. Har du några idéer vad de skulle handla om?
Ja, men det vet jag inte om jag vill...
Nej, det
jag har lite lösa idéer, tankar kanske bara.
Tänker du ha samma huvud? Kommer Gustav
återkomma? Nej, absolut inte. Det kommer han inte. Nej.
Kanske långt senare då som så att återkommer till.
Ja, nej, men det känns inte heller riktigt som min, apropå det här med det här lite att vilja göra nya grejer. Vissa personer är ju så lite att de har ett väldigt tydligt tema och en typ grej som återvänder eller så.
Mm.
Så är inte riktigt jag, så det känns inte som min grej heller att jag skulle, skulle skriva om samma karaktär flera gånger.
Men.
Ganska trött på, eller inte så, men man känner sig mätt på det här som vi har gjort det. Ja.
Finns det här spion... Alltså den karaktären Gustav i boken, han installerar någon sån här spionapp i sin flickväns, hennes dator och telefon och sånt. Är det finns på riktigt, eller?
Ja, alltså ungefär så. Det är ju ärligt talat så den delen har varit med ganska länge. Så jag vet när jag skrev det från början så gjorde jag en del research på sånt. Men det var ju typ 5 år sedan. Och sen dess så tror jag att det är liksom mycket svårare idag att så här jailbreaka en telefon än vad det var då. För det behöver man ju göra för att...
Vad är att jailbreaka en telefon?
Det är ju liksom att man på något sätt gör så att det går att installera andra appar än de som Apple har godkänt i telefonen.
Okej. Okay,
Och det var ju något som då liksom gick att göra på den tiden typen. Så jag tror... Jag har ingen koll. Det kanske, jag har bara fått lite för mig att det är mycket svårare att göra sånt där idag. Men ja, den typen av grejer finns i alla fall. Sen exakt, om det fungerar exakt som det står i boken, det tycker inte jag är så jätteviktigt heller. Det är bara viktigt att man inte reagerar på att det låter osannolikt.
Nej, jag tänkte nästan att det, det där finns förmodligen, men jag hade inte hört talas om det. Vi hörde att spyware och sånt finns ju liksom.
Men... Ja, jo, men precis.
Ja, vi börjar närma oss slutet av det ordinarie avsnittet av Arkivsamtal. Är det någonting du tycker vi har missat att prata om din debutroman?
Nej, jag vet inte.
Du sa tidigare att du var orolig att folk skulle bli liksom ta illa upp så här om du skulle basera det på människor i din närhet eller liksom folk du känner. Är det någon som har hört av sig och sagt så här: den där karaktären är baserad på mig, va? Eller liknande.
Nej, det är det inte.
Men?
Det är det inte. Däremot fick jag en fråga i en intervju. En av mina ex-flickvänner har också skrivit eller 2 böcker, varav en handlar om relationer. Och då frågade de, antyder de liksom att våra böcker skulle då på något sätt hänga ihop liksom. Men annars är det ingen som har varit inne på...
Vill du nämna namn? Vad det är för författare?
Ja, det kan vi göra. Mm. Det är ju Isabel Ståhl som jag var ihop med för länge sedan, 10 år sedan. Och hon kom ju ut, också hennes första bok, Just nu är jag här, handlar ju om... Egentligen handlar inte det om en relation heller, men det är huvudkaraktären har en relation. Liksom. Och då tyckte väl hon, intervjuaren, att den liksom påminner då om relationen i min bok. Liksom.
Ja.
Och jag menar, det går säkert att se vissa små antydningar till likheter. Liksom. Men det är verkligen inte så att det är samma story liksom, som berättas i dem. Men nej, det är nog ingen. Min mamma däremot var inte kanske stormförtjust i boken.
Aha.
Hon har läst den nu. Hon var...
Vad var det
sa att hon inte kunde rekommendera.
Va? Vad var det hon hade problem med?
Ja, jag tror att hon tyckte att det var mycket, mycket sex. Kanske också...
Så mycket sex var det väl inte i den? Alltså det är inte så tydliga skildringar av...
Jo,
det är det kanske. Ganska många. Det kan vi göra som är härdad.
Ja, det är ganska många sexscener och även liksom onani och så.
Ja, just det.
Och sen så, det var faktiskt till och med en recensent som skrev, det var ju väldigt smickrande, att det var bland de bästa sexskildringar jag läst. Men i alla fall, och sen så tyckte hon, alltså min mamma är ju lite frikyrklig och sådär. Hon tyckte väl att det var liksom mycket, ja, svordomar och mörker och supande och droger och allt möjligt. Ja, och tyckte inte det var en uppbygglig historia.
Det kanske inte är inte uppbygglig. Ja, men rätt kul.
Det finns ju också, apropå det, finns ju också en poet i förbifarten lite, så är det också en skildring av frikyrkan som är med lite, som inte heller är så positiv.
Nej, det är någon av inte huvudkaraktären då som är...
Det är här Samuel som då har dött. Han kommer ifrån en strikt frikyrkofamilj som skildras inte så fördelaktig dagar.
Men du växte inte upp frikyrkligt själv, eller?
Jo, alltså när jag var liten... Det här kan jag ju prata om i evigheter.
Vi kan ju ta med det Patreon-exklusiva avsnittet. Nej, men kan börja med det här.
Nej, men när jag var liten så var ju min släkt är en sån pingstkyrkesläkt.
Mm.
Så när jag var liten så var ju bara mina föräldrar med i pingstkyrkan då liksom. Mm. Men sen så flyttade vi till Skåne från Västergötland.
Mm.
Och då så gick de ur pingstkyrkan och gick med i Missionsförbundet, som är liksom en mer liberal och lite mer slappare frikyrka. Och redan det var väl ett fruktansvärt enligt delar enligt min.
Men var du troende som barn då?
Ja, det var jag väl, men alltså man är ett barn är väl liksom det man någon säger till en liksom. Ja, men och sen så var det då att mina föräldrar skilde sig när jag var 11-12. Och då så blev liksom det en lite kedjereaktion där att min pappa liksom, alla tog avstånd från min pappa som gjorde något så hemskt som lämnade min mamma då. Mm. Så då liksom blev han lite nästan utfryst ur kyrkan. Mm. Så lämnade han kyrkan och då så blev det liksom att jag och min brorsa lite så här surfade med på det tåget och också liksom inte... Ja.
Och finns inte det något liknande att Samuels pappa är med om något liknande i boken?
Nej, det skulle jag inte säga.
Men det är någonting om Samuels pappa och kyrkan. Jag kommer inte ihåg vad det var.
Nej, det är ju mer bara att de är väldigt strikta då. Mm. Kommer det fram efterhand då den här, eller det kommer fram rätt tidigt, men de här föräldrarna är väldigt strikta och de har ju liksom problem med att Samuel är bög, liksom, huvudgrejen. Ja, nej, men så att det är ju inte alls baserat på egna erfarenheter, för jag är ju så liten när jag var med där, men det är klart att det kanske ändå inte var slump att jag förlagt en av karaktärerna i frikyrkomiljö väl för att jag ändå är lite intresserad av den typen av ja, det är som så mycket annat i boken, man väljer något för att det ändå ligger lite nära något som man har sett eller intresserat sig för.
Gräv där du står eller där du har stått.
Ja, precis, där någon du känner står.
Ja. Men då, vi kan fortsätta prata om lite allt möjligt i det Patreon-exklusiva avsnittet. Mer kanske, om, eventuellt mer om din religiösa uppväxt. Kanske om vi kommer in på lösa sidospår.
Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreon.com/arkivsamtal. patreon.com/arkivsamtal alltså. Det finns redan över 40 exklusiva avsnitt som du får tillgång till, så det är mycket kul för valfri slant. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning, så kan du även swisha en slant på 0760 724728. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat.
Tack för att du medverkar i detta ordinarie avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors.
Jag heter Adam Svanell.
Fullbordat samtal!
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Winning is an everyday mindset, and we're here to help. I'm Craig Robinson. Join me and Coach John Calipari for Ways to Win. We're kicking off during March Madness. Cal's Kentucky Wildcats are in the hunt, so throughout the tournament, I'm going to call up my friend to ask about his wins, losses, and especially what he's telling his players in the locker room.
You got to win every day.
Find the Ways to Win podcast anywhere you listen.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.